här till det förmodligen sista avsnittet från SETT-dagarna. Torsdags eftermiddagen fortsatte med tillitsbaserat ledarskap i skolan med Louise Bringselius. Men hon pratade ju i alla fall om tillitsbaserat ledarskap i skolan. Och hon började väl med att prata om den här Rosenthal-effekten, Pygmalion-effekten. Elevers resultat blir bättre om lärarnas förväntningar på dem är höga. Jag tror inte det är någon som protesterar mot det. Det är inte alltid lätt att ha höga förväntningar när man liksom har gjort sig en bild av när det här kommer inte eleven att klara. Men hon gav i alla fall 7 tips. Och det första tipset var, tro på dina elever men också på medarbetare och kollegor och ge dem utrymme. Mm. Och den kan man ju liksom ha i bakhuvudet och fundera på ibland när man placerar in folk i fack och inte tror på att ge dem möjligheter då istället. Låt människor vara olika, var det andra tipset. Jo, under den där punkten låt människor vara olika så pratade hon om en anställd som hade problem med sitt barn och behövde komma lite senare på morgonen för att få morgonen att fungera och frågade då chefen om det gick bra. Och chefen svarade, men hur skulle det gå om alla fick göra på det viset, typ. Och då tyckte hon att där ska varningsklockan ringa. Att man måste se till individer och att man kanske, medarbetarna har ju såklart förståelse för att vi har olika förhållanden. Ja, och jag drar paralleller till en klass då, att om man bara pratar med övriga elever så kan det vara okej att en elev får det på särskilt sätt. Och det tror jag många gör i klasserna idag. Det är inte det bästa att alla ska ha precis likadant. Det tredje tipset var att man ska förlåta fel och misstag men markera vid kränkningar och medvetna brister. Och då menar hon att man ska markera direkt. Man ska inte gå ut och ta det vid ett senare tillfälle.
2 citat som hon hade på den sliden också. Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium. Och bara den som sover gör inga misstag. Ingvar Kamprad.
Bara den som sover gör inga misstag. Tyckte jag var, den var bra.
Tyckte också var...
Det är okej att göra misstag.
Ja, det tyckte jag också.
Ja. Jaha, det fjärde tipset var... Led mot syftet och gör det levande. Det femte var välvillighetens princip. Och det är att försöka förstå varandra. Sätt er in i den andras situation. Den kan ju inte alla vad jag har förstått. Men det är ju någonting vi behöver jobba med eleverna. Och vi behöver prata med våra kollegor också om det. Att försöka förstå varandra. Lyssna in. Förmedla inte bara det du vill ha sagt. Det sjätte, näst sista, krångla inte till det. Det sjunde tipset var ständigt lärande. Att man krokar arm, som jag har sagt flera gånger. Jag gillar det här med att kroka arm. Att tillsammans är vi mer intelligenta än den individuella kompetensen.
Sen var vi nog inte på mer fler.
Jag vill bara säga en sak till om den föreläsningen.
Ja.
Linus Eriksson, vd Öresundsbron, har sagt, om det är bra för kunden, lagligt och inom budget, kör. Alltså den är inte dum, då har man ju tillit om man vågar säga det. Är det bra för kunden, alltså är det bra för eleven, är det lagligt det du gör och är det inom budget, ja men gör det.
Ja.
Lite så.
Ja.
Ja, vad är det värsta som kan hända? Det är våga. Precis. Ja.
Vad som sen förekommer på sån här eller på SETT-mässan är att olika företag gärna bjuder in till lite mingel och after work grejer och sånt där.
Jag var ju på en föreläsning till, men du kan berätta om det du blev inbjuden till.
Sen blev jag tillfrågad eller inbjuden till en liten sittning kring JAMF som vi har för att managera alla våra iPads. Där det finns ett verktyg som en del skolor har testat som heter Jamf Teacher. Och där fick jag en bra bild av vad vi kan använda det här verktyget till.
Så det där var ju ingen föreläsning som liksom var inplanerat, utan det blev nog spontant eftersom Jamf fanns med i flera olika montrar. Så lyssnade de in att det finns ett behov av att förmedla vad är det för skillnad på Jamf Pro och Jamf School, vilka är fördelarna med de respektive. Och då blev det en spontan inbjudan som du fick och gick.
Ja, det var väldigt intressant. Under tiden satt du på en föreläsning.
Livslångt lärande och lek i digitala gränssnitt med Susanne Kjellander som jobbar på Stockholms universitet och är då forskare. Hon har hållit på i många år, jag kommer inte ihåg hur många år, men hon har varit med i massa olika forskningsprojekt. Learn It, Gnistan, Appknapp, Plattan i mattan, Järnvägar och Digitaktik till exempel. Och då är det ju så som forskare att man söker anslag och får lov att forska och bedriva forskning på olika sätt. Och då sa hon det att när man får de här anslagen så ingår det ju inte att göra reklam för det. Mer än att hon kan komma på sådana här event och prata om det. Och då berättade hon om det nya de höll på med nu. Och det var att de höll på att ta fram ett digitalt lek- och lärspel som heter Magical Garden. Och jag förstod det som att det är en hel kommun som håller på att testa detta nu. Det var en app som ska förbereda eleverna för att börja i förskoleklass. Alltså vad är det för matematiskt tänk de skulle behöva ha som grund till när de går in i skolan från förskolan. Så att de inte känner att de inte kan matte, så att de går in med det, den föreställningen om sig själv. För det är jättestor skillnad på eleverna vad de kan när de börjar förskoleklass. Och att man då ska försöka träna dem innan så att de är lite mer på samma nivå och då inte tappar självförtroendet när de börjar förskoleklass. Och då har de lagt in AI och de har gjort så att det är adaptivt, vilket betyder att de har pedagogiska utmaningar på sin nivå. De får direkt och konstruktiv återkoppling och sen så hade de en teaching assistant, men det hette det inte. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det är så när eleven har lärt sig så att man AI då har uppfattat att nu kan eleven detta. Då kommer det in en liten avatar i spelet som frågar, kan jag också få vara med? Kan jag få titta? Och så tittar den här avataren så får eleven visa. Och sen så frågar avataren, kan jag få lov att prova jag också? Och så kanske den här avataren gör lite fel och så får eleven, barnet, vara någon slags mentor eller lärare till den här lilla avataren. Och på det viset känna sig duktig och höja sitt självförtroende. Och sen har vi väl också konstaterat att man måste kunna ganska mycket för att kunna lära ut. Så det är det de håller på med just nu. Och jag tror att det har slått väl ut. Så det lät på henne som att det snart skulle släppas för allmänheten.
Ja, något mer om den föreläsningen?
Men framförallt så tyckte jag tycker att hennes hållning till det digitala är väldigt bra. För att hon säger varken bu eller bä om det, utan hon säger bara att vi kan inte ta bort det digitala. Det handlar bara om hur vi använder det. Välj rätt digitalt till rätt tillfälle. Det är väl typ det som hon har kommit fram till. Och hon har ju videofilmat väldigt mycket och suttit och tolkat. Tänk om en AI kunde göra det. Det kan ju säkert en AI titta på en film och tolka rörelser och grejer. Men nu har hon suttit och gjort det i alla fall. Massor med timmar som hon har filmat barn i digitala situationer. Och pedagog också för den delen. Så ja, hon har mycket rapporter och annat vi kan lära oss av. Och det jag tycker är bra med detta, det är ju att det är en svensk kontext. Det är väldigt mycket forskning man kan läsa, men det är inte en svensk kontext. Och då kan vi inte ta det rakt av. Hennes är mer som vi kan läsa och ta oss an. Det var väl föreläsningarna, Hannes. Nu har vi lite mer vi skulle vilja prata om.
Ja, jag bara tänkte på association till lyssnade på en man på en bettmässa som heter Stephen Heppel som just sa, it's not about the technology, it's about the way we use it. Och det kan man också säga om AI och mycket annat, att det handlar inte om AI i sig utan att sättet vi använder det på. Ja. Jag var på väldigt många av de här företagen bjuder bjuder in till after work eller mingel och så. Och där var vi på några mingel. Ett företag levererade. De hade förberett lite olika stationer som man kunde testa och med hjälp av en iPad styra en boll i en bana och så. Ett första led i programmering. Och de hade även gjort i ordning som man fick på sig ett sånt VR-headset och hörlurar. Och så fick man uppleva hur det var att sitta i ett klassrum som en elev med
NPF.
Otroligt enerverande när lamporna blinkade till och elever som kom och gick och det slamrade och man fattade inte riktigt vad det stod i boken.
Nu låter det som att inte jag var på någon AV, men jag var ju på samma AV som dig. Så att det du har pratat om nu, det har jag också upplevt. Men jag skulle vilja bara lägga till att på lunchen sista dagen så gick vi ut i det soliga fina vädret och hittade ett bord och sätta oss vid för att käka lunch. Och det var väldigt ont om bord. Och då tycker jag att man kan bjuda på platser. Så att när det kom tre stycken killar förbi som jag såg verkligen leta efter. De hade köpt sin mat. Var skulle de sitta? Så sa jag, sätta här. Men är ni bara tre och vi är tre? Vi får plats sex vid det här bordet. Det är lugnt. Sätta ner här. Och sen så började vi prata med dem. Och det visade sig att de var ju inte alls på sättmässan. Utan de jobbade på ett teknikföretag i huset mitt emot hotellet och sättmässan. Och då, eftersom vi är intresserade av teknik och teknikföretag för att det är dit här kanske en hel del av våra elever kommer, så pratade vi med dem. Och jag som nyligen har varit på nätverk för kvinnor i techbranschen, Tekella, ställde frågan till dem hur många kvinnor som jobbade i deras bransch, eftersom det var en teknikbransch. Och då sa de att de var 22 anställda och hade 40% kvinnor. Så det tyckte jag ändå, det lät ju bra. Och sen pratade vi vidare och de var absolut överens om att vi behöver få in fler kvinnor i techbranschen. Det måste inte vara som programmerare eller något sånt här väldigt tekniskt, utan det behövs kvinnor i techbranschen som ja, någonting annat också. Projektledare kan det vara. Eller, men framförallt att få in det kvinnliga perspektivet på det som de håller på att plocka fram.
Jag skulle precis säga att det här företaget höll på med någon form av exoskeletthandske som då med lite motorer så att man kunde öka styrkan i handen. Någonting som kan vara bra vid tillväxtindustrin, inom vården, många områden. Och du sa att cirka 40 anställda. Eller 22 anställda, 40% var kvinnor. Att det inte var liksom 20 stycken nördiga programmerare, utan det är väldigt många olika yrkesgrupper och kompetenser som satt och jobbade på det här företaget kring den här produkten. Textil, industridesigners och så. Om det sen är en man eller en kvinna som är det på företaget, det spelar ingen roll. Projektledare. Det finns så mycket olika yrkesroller kopplade till det här lilla företaget och egentligen den här lilla nischade produkten.
Men att man har väl historiskt väldigt ofta glömt det kvinnliga perspektivet. Och de var väldigt medvetna om det. Jag visste inte hur de skulle ta den frågan. Men de var mycket medvetna om att vi behövde få in det kvinnliga perspektivet. Eftersom de här handskarna, som du sa, i olika branscher. Men framförallt till vården. Och där är det många kvinnor som arbetar. Och då behöver man ha det kvinnliga perspektivet i det man plockar fram den produkten. Hur funkar det för en kvinna att helt plötsligt ha ett exoskelett och bli så här stark? Och hur funkar det för en man?
Bara att man utformar liksom produkten så att den funkar även både för kvinnor och män.
Vi fick i alla fall kontaktuppgifter för att de tyckte att det var väldigt spännande om de på något sätt kunde hjälpa till och förmedla till elever att det finns olika yrkeskategorier inom techbranschen som man kan jobba med. Så att, och även om de då ligger uppe i Kista Men varför inte koppla upp sig, ta ett videosamtal med dem och prata och fråga. Så det ska vi absolut spinna vidare på. Så får vi se vem som kan vara intresserad av det ute i våra verksamheter.
Ja.
Då känner jag att jag är helt utpumpad på saker. Förmodligen kommer det saker under året fram till nästa. Men just nu tycker jag att nu har vi verkligen pratat om alla våra upplevelser. Så då är det väl slutrapporterat från SET.
Ja, så tackar vi för att ni har lyssnat den här gången och på återhörning. Hörsel. Vi hörs.
Hörande,
tack. Då tackar vi för er uppmärksamhet och så hörs vi, eller hör ni oss vid ett annat tillfälle. Hej då.
Hej, hej.